Podplay.
Hej kära lyssnare, stort tack för att du lyssnar på den här podden som heter Snutsnack. Idag har jag en gäst från framsidan, hävdar han, framsidan av Sverige då. Han heter Oliver och berättar om en händelse som kanske många poliser bävar för, nämligen att hamna i ett så kallat underläge. Oliver kommer beskriva hur han kände och ni får snart reda på både hur det började och hur det slutade. Patreon-avsnittet är i den här veckan ska jag säga väldigt intressant och också 30 minuter långt. Och det handlar om upplevelsen att jobba under ett arbetspass där ens kollega blir ihjälskjuten. Oliver jobbade det passet när Andreas blev ihjälskjuten i Biskopsgården i Göteborg. För att lyssna på det så blir det Patreon via patreon.com/snutsnack. Annars finns vi på Instagram och på Facebook såklart. Ja, nu hoppas jag att du tar det försiktigt där ute och så vill jag att du får en riktigt trevlig lyssning också.
13-10-70
kom. 13-10-Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart, slut. Ja, men då säger jag varmt välkommen till Snutsnack, Oliver.
Tack.
Jag vet att du sitter på, en del kallar det för framsidan va?
Ja, det kallar det. Västkusten är väl Sveriges framsida, det är väl vedertaget.
Hela det här avsnittet kommer att handla om vad som är framsida och baksida av Sverige. Nej men kanske inte, men varmt välkommen i alla fall.
Tack.
Jag vet och jag är väldigt tacksam för det. Du är inne på din sista semestervecka så tack för att jag får ringa upp och störa dig.
Ja, men det är inga problem. Det är, som vi pratade om förut, jag lyssnade en hel del på podden. Sen kom livet och jobbet emellan, men det är kul att vara med. Jag har lyssnat mycket för några år sedan.
Ja, vad kul. Hur känns det nu då när, det finns ju alltid någon form av kanske, ångest är väl överdrivet kanske, men ja, en speciell känsla i kroppen när man har varit på ledighet och kan hänga med familjen och sen ska man liksom dra på sig uniformen igen. Hur känns det nu när du bara har en vecka kvar?
Ja, men det känns bra. Jag älskar mitt jobb. Så att det ska bara bli roligt. Sen står jag inför lite nya utmaningar, vet jag inte. Men jag ska börja jobba med ett nytt turlag. Det ska bli skitspännande. Fast på samma arbetsplats. Då. Men det ska bli jättekul att lära känna de kollegorna lite närmare och jobba så som jag vet att de gillar att jobba. Jag tror att det kommer bli jättekul.
Hur kommer det sig att du byter turlag då?
Ny utmaning och lite klicka bättre socialt med de kollegorna skulle jag väl säga. Mm. Lite mer samma åldersspann på oss. När man jobbar på en så liten station eller litet lokalpolisområde som jag gör och turlagen inte är så stora så är det viktigt att det klickar liksom. Av flera anledningar. Men det ska bli jäkligt spännande.
Jag tror att det är nyttigt att byta lite kollegor hur som helst ändå. Det är vitaliserande att träffa nytt folk och jobba med.
Ja men precis, och det finns ju de som hävdar att man ska inte ha samma arbetsuppgift eller arbetsplats mer än 4 år för att man ska känna sig stimulerad och sådär, men bara ett litet miljöombyte tror jag kan vara nyttigt.
Ja, det tror jag också. Ja, men okej, då blir det lite som att komma till nytt jobb då, fast ändå inte.
Ja, som sagt, det är en liten station så jag känner ju kollegorna så, men det blir ändå nytt, en liten nystart och det är spännande och ska bli kul.
Men då misstänker jag och kanske någon av lyssnarna också att du jobbar liksom ute på IGV då?
Jajamän, jag jobbar på IGV i Storgöteborg, lokalpolisområde Kungälv-Ale. Mm. Så att vi är lite lillebror i Storgöteborg eller den bortkomna kusinen från landet som vissa säger också.
Hur känns det då att vara den bortkomna kusinen?
Jag har ju jobbat i 3 av 5 lokalpolisområden i Göteborg på mina 4,5 år om man räknar med aspiranten. Jag har inte varit inne i City också. Så att Jag trivs lite med, jag är ju lantis by heart. Så att, jag gillar det. Jag gillar den stora ytan, att man kan få de här miljöombytena i vardagen och man har lite yta att röra sig på.
Mm. Var är du uppvuxen någonstans då?
Jag är uppvuxen en bit öster om Göteborg. Det är ingen hemlighet. Landvetter.
Ja.
Det är mer än en flygplats. Jag brukar få frågan vilken startbana då. Men ja. Det är det. Säger man Landvetter till någon som inte är från Göteborg så är det en flygplats och inget mer.
Nej, precis. Nej, men det är ju faktiskt det första som kommer upp när man hör Landvetter. Men det är ju en ort också. Ja.
Så är det.
Mm. Men hade du några i släkten som jobbade som poliser, eller hur kom det sig att det blev polisyrket?
Nej, det har jag inte haft. Min pappa har haft några kompisar som är och har varit poliser och så, men inte så. Jag vet inte, jag gillar ju att ha, men jag gillar inte att ha liksom, jag gillar variationen i jobbet. Mm. Varit ute efter det. Jag jobbade som fastighetsskötare innan. Och visst, då var det 7-4. Men det var ändå lite så här, man vet aldrig riktigt vad dagen bjuder på. Vilka problem man ställs inför.
Just det.
Det kan vara någon som ringer och har stopp i avloppet. Så får man släppa allt och åka dit och fixa det. Och så, men mycket där, man får interagera med människor. Och klarar man av arga hyresgäster så klarar man av arga folk på stan också. Det är helt...
Ja, men polis är väl någon form av fastighetsskötare, eller på att säga, ändå man får rycka när avloppen är stopp.
Ja, men lite så.
Ja, precis.
Skulle när du... samhällets avlopp har korkat igen så ringer man polisen.
Ja, men lite så. Skulle du kunna dra några paralleller eller liksom så från det tidiga jobbet med människor så att säga och hjälpa till när det har stökat till polisjobbet? Det finns väl lite där ändå?
Ja, men absolut. Det är ju, man träffar ju människor som kan vara i en utsatt situation, kanske inte på samma sätt, men om det kan ju vara den värsta möjliga krisen för en hyresgäst, att det är stopp i avloppet och det kommer vatten ur handfatet som inte ska komma ur handfatet.
Mm.
På samma sätt som det kan vara av helt andra proportioner en stor kris för någon man sätter på som polis, en personlig kris. Allt är ju väldigt subjektivt.
Just det, man är liksom problemlösare fast av olika rang då på något sätt.
Ja, men lite så. Så samtidigt som du som fastighetsskötare har ett planerat arbete att de här sakerna måste jag göra idag, så kan ju de här akuta grejerna komma in också. Och så kan det ju vara som ingripande polis också. Du ska ju arbeta brottsförebyggande. Jag ska helst besöka de här platserna och kanske den här skolan eller det här området så många gånger idag. Sen så kommer det 5 larm däremellan som jag måste hantera.
Mm.
Så att, det är klart man kan dra paralleller så. Mm.
Hur var det att komma ut då som helt färsk polis? Liksom? Man har gått utbildningen och sen så ja, ska man kliva in. Hur var det?
Det var svinjobbigt.
Det var det?
Jag blev placerad på utredningsavdelningen på Krim ungefär ett halvår. Och det var inte det man ville.
Nej.
Man ville ju ut och åka radiobil och liksom vara där ute.
Såklart.
Och sen blev jag satt på en grupp som lite inofficiellt kallades för rångruppen.
Okay.
Det här var ju sommaren 2018. Och då kommer i alla fall säkert folk som bor i Göteborg ihåg att Brunnsparken var väldigt aktuellt. Det var väldigt mycket personrån, fickstölder och sånt.
Mm.
Så det var ju det vi jobbade med. Vi la i stort sett all vår tid på sådana ärenden och... Ja, vi var en ganska liten grupp och det var ju sommaren och de som hade jobbat där ett tag, de skulle ju gå på semester. Så vi nya fick ju hantera väldigt mycket, väldigt tidigt. Och vissa dagar så var det ju så att man kom till kontoret så var det ju en 6, 7, 8 ärenden som hade kommit till under natten.
Mm.
Och då var det ju bara att bläddra igenom dem och titta. Ja, har vi någonting att gå på? Finns det kameror? Finns det vittnen? Men fanns det inte det, tyvärr då fick man ju lägga dem åt sidan eller i värsta fall lägga ner dem i väntan på att det dök upp något att gå på. Så att det fanns, vi var så få och de ärendena som vi hade något att jobba på, de fick vi ju jobba med. Liksom.
Men
det var jättejobbigt.
När du säger att det var svinjobbigt, var det jobbigt just av den anledningen att det fanns lite att gå på. Var det också lite jobbigt för att du kanske inte ville sitta med på krim liksom när du kom ut?
Ja, men ja, precis båda sakerna där. Jag kände ju att jag längtade tillbaka från aspiranten till att vara ute och jobba i uniform. Jag säger att jag är ju så blå polis man kan bli. Alltså ordningspolis, det är jag, eller IGV-polis. Det är liksom, jag är nog en av polisveriges sämsta spanare. Det spelar ingen roll om jag har på mig mina vanliga kläder. Det är liksom... Och då snackar vi liksom inte enbart fjällräven, utan en jeans och en tröja. Liksom. Ja, men du är polis. Ja, jo. Jag har den auran liksom.
Okej.
Så att jag gjorde väl mig inte svinbra att vara ute och spana efter personrånare heller. Även med tappra försök med att klä ut sig som turist och annat liksom.
Okej.
Okay. Men det var
självinsikt där ändå.
Ja, jag försöker. Men det var jättejobbigt som du var inne på. Liksom, att tvingas lägga så många ärenden i papperskorgen.
Mm.
Och när man hade den här bilden att nu ska vi ut, nu ska vi liksom lösa brott, nu ska vi finnas där för medborgarna. Och så den väldigt snabba insikten att det finns ingenting vi kan göra. Vi får lägga ner det. Så får vi ta upp det om det kommer upp något nytt.
Och ganska allvarliga brott ändå, liksom personrån.
Ja, det är det ju. Och det är ju jättekränkning av den personen som är utsatt. Mm. Och det är ju jättejobbigt för alla de här målsägarna som vi träffade och som vi liksom... som frågar hur går det i utredningen och liksom behöver svara att nej, vi har tyvärr ingenting att gå på just nu, så vi väntar på att se om det dyker upp något om en liknande modus eller liknande signalement och sådär.
Nej, men just den där känslan tänker jag på kring när, som du säger, oerhört kränkande och liksom slår ju liksom kanske på ens privatliv om man har blivit rånad, att gå på samma plats, uppleva det igen, kanske inte våga gå på vissa platser, och sen så har polisen ingenting att gå på. Det är att behöva säga det. Hur är den känslan?
Ja, men, ja nej, det känns ju hopplöst. Det är nästan lite pinsamt eller lite så att man ringer polisen för att få hjälp och så kan polisen inte hjälpa en. Vem ringer man då? Det är liksom... Nej, det var jobbigt. Det blev liksom jobbigt på det sättet att jag hade svårt att släppa jobbet också.
Okay.
Man låg hemma på kvällarna och funderade och grubblade på ärenden och hur ska vi lösa det här? Och imorgon vet jag att då kommer det 5-6 nya ärenden som jag måste titta på. Jag hade jättesvårt för den biten. Jag har inte haft problem med det en enda dag sen jag började som IGV-polis. Då hänger jag av med uniformen och så går jag hem till fru och barn och så är det 9 gånger av 10 i alla fall.
Varför tror du att det är som skillnad där då på de jobben och att du tog med dig dem hem?
För att det ligger kvar samma jobb som man inte är klar med, ligger kvar och väntar. Högen, den berömda pappershögen, växer ju. Även om den är digital så... Man ser ju hur många öppna ärenden man har i datorn.
Men sen släpps du ut på grönbete, höll jag på att säga. Du får på dig uniformen då.
Ja, men sen släpptes jag ut. Kom till mitt första turlag på ingripande verksamheten i City. Och ja, det var helt fantastiskt. Det var så jäkla kul.
Det var det du hade sett fram emot.
Ja, verkligen. Och jag hamnade på ett jättebra turlag som var två stabila, rutinerade gruppchefer som, jag har förstått att det är lite olika i Sverige, men de alternerade som yttre befäl och då täckte man som yttre befäl för hela Storgöteborg. Vi hade ju så pass stort turlag då så vi hade två gruppchefer.
Mm.
De var jättestabila, jättebra. Jättebra mix på kollegor, rutinerade, lite äldre och så en drös 5-6 yngre kollegor. Det var riktigt bra.
När du säger då två stabila, rutinerade poliser då, hur länge har de jobbat ungefär och varför uppfattar man dem som stabila och sådär? Vad är det som gör att man, när man kommer som ny och känner att det här är ju två stabila kollegor, hur känner man det?
Deras lite aura, framförallt han som var min gruppchef, han var ju också ordningspolis ute i fingerspetsarna och hade jobbat i länge, han hade säkert jobbat uppemot en 15 år kan jag tänka mig då. ja, men trygg. Som en, han var lite som en pappa för hela turlaget, kan man säga. En trygg, stabil figur som man kunde liksom luta sig mot och få råd eller liksom få hjälp. Och han tog liksom gruppen under sina vingar och fanns alltid där.
Mm. Ja, så han har varit med om många case, kan man tänka sig. Just det här, man kan fråga, då kan han exemplifiera med 2-3 case direkt, liksom top of mind.
Ja, men precis. Väldigt erfaren och sådär. Väldigt, väldigt duktig på att hantera kaos, kan man säga. Van ordningspolis i city-distrikt, liksom.
Mm. Vi har pratat mycket om det här i podden, men liksom hur man blir en bra polis. Det är ju sällan att man är en bra polis, även om man har toppbetyg på polisskolan eller på polisutbildningen. Så när man sätter på uniformen och kommer ut i, så att säga, citat, verkligheten, så krävs det ju ganska mycket verklighet för att bli en duktig polis också. Man måste vara där också, ute och jobba och få den här praktiska erfarenheten också.
Ja, men precis. Jag tror ju verkligen att vill man och verkligen så är öppen för det, så kan man ju lära sig något nytt varje arbetspass.
Mm.
Av egna erfarenheter, av en kollega, av någon man träffar eller vad som helst. Det finns alltid att lära. Och har man det mindsetet, så tror jag att man blir en duktig polis i kombination med andra saker vad det lider.
Hur duktiga är svenska poliser i snitt? Det är en jättesvår fråga givetvis, men det titt som tätt kommer ju upp ganska skarp kritik mot poliser och sådär. Men vad är din bild när du är ute och jobbar med kollegor och hur de sköter sig och sådär? Hur ni blir bemötta? Vad skulle du säga polisens kunskap i Sverige?
Jag skulle säga, jag är ju som sagt lite som du är inne på, jag har ingen direkt erfarenhet av någon annan polis. Nej. Som så, mer än skön. Ja, men liksom litteratur och tv och film och sådär. Men jag skulle säga att vi har en väldigt professionell polis i Sverige. Och en välutbildad polis också.
Mm.
Och att man vill göra ett bra jobb. Jag skulle säga att vi håller väldigt god kvalitet på polisen i Sverige.
Mm. Jag brukar ju be mina gäster plocka fram minnen från... Hur länge har du varit jobbat som polis nu då? Göteborg.
Det blir juni 18, så det är ju dryga 4 år.
Mm. Och jag menar, på 4 år hinner man vara med om ganska mycket ändå när man är ute, som du har varit ute i stort sett hela tiden som ingripande polis då. Men vad kommer upp för minnen hos dig då som du har varit med om?
Ja, det händer ju mycket grejer. Som du brukar säga, eller brukade när jag lyssnade på den säga top of mind, så kom ju en händelse upp när jag var väldigt färsk. Mm. Ute, om man säger. Jag tror att det var en händelse i januari, mitt första år, som säger att jag hade varit på turlaget kanske i 2 eller 3 månader bara.
Mm.
En grådassig januari dag eller kväll, kommer jag inte ihåg, men i Göteborg. Jag tror att det kan ha varit ett kvällspass. Vi satt på utsättningen i alla fall och får ett larm, ett prio 1, liksom, om det var överfallslarm eller inbrottslarm. Jag tror att det var ett överfallslarm som gick. Och min patrull, det var jag, en väldigt, väldigt duktig, erfaren kollega och hans aspirant. Så vi var 3 stycken. Och vi, som man gör, reser oss, lämnar utsättningen, säger vi hörs. Och så ner i garaget, hämtar vår polisbuss som vi hade då. Mm. Och så glider vi iväg. Jag kommer ihåg att det var jäkligt moddigt, som det blir i Göteborg. Slaskigt och mycket snömodd, och snöade vill jag minnas också.
Mm.
Så jag körde. Och kör ju, det var borta vid Järntorget. Och vi har ju stationen borta mot Ullevi ungefär. Så det är inte jättelångt.
Nej.
Men jag kunde inte hålla mer än 50-60 km i timmen med blåljus och sirener, trängande körning på grund av väglag och sådär.
Just det.
Så det tar ändå en liten stund att köra fram. I city har man ju ofta väldigt korta framkörningstider, så man inte förbereder sig så mycket.
Nej.
Och att det går ett överfallslarm, det säger ju egentligen ingenting.
Nej, oftast vi, det brukar inte vara något när man väl kommer fram.
Nej, nej, 99 gånger av 100 så har någon tryckt fel eller så är det något annat eller sådär.
Men vad har ni för inställning här i bussen och vad har du för inställning då? Är det lite så den känslan att okej, nu är det ännu ett sånt liksom feltryck eller vad sitter ni och pratar? Vad ni är på väg mot här? Ni har ju, jag tänker på att ni har en aspirant i bussen, kanske ska förberedas lite på resans gång här om vad som komma skall. Kommer du ihåg lite om det sades någonting i bussen här?
Inte jätteväl, men det jag kommer ihåg är att jag fokuserar på att hålla bussen på 4 hjul i väglaget liksom, samtidigt som jag försöker köra så mycket eller så fort jag kan sett i den relativa hastigheten då, med snö och sådär. Ingångsvärdet tror jag inte var mer än att det går ett överfallslarm, jag tror att det var på Folkets hus som ligger precis vid järntorget. Det är ingen som svarar när vi motringer. Jag tror att det var de ingångsvärdena vi hade. Och då är det liksom så här, varför svarar ingen? Är det för att någon har tryckt fel och någon står och trycker 7 gånger till på knappen för att stänga av larmet? Eller är det för att, alltså, ja men det här bästa, värsta, vad är mest troligt? Vad är bästa scenario? Vad är värsta scenario? Värsta scenario är att någon har gjort en Clark Olofsson och låst in en massa folk i ett rum och liksom har tagit gisslan.
Just det.
Och bästa är ju att någon står och febrilt försöker stänga av larmet genom att trycka på det flera gånger. Men jag kommer inte ihåg mer än att inställningen var att vi åker fram så fort som vi kan och så ser vi vad vi har när vi kommer fram. Det är ju oftast lite så man får göra i sitt team, för att oftast så hinner man inte få så mycket info innan man faktiskt är framme.
Nej.
Vi landar in där. Vi registrerar ganska så snabbt att det är väldigt mycket folk i spårvagnshållplatsen och att det är liv där. Och det här är på andra sidan gatan mot objektet, så då blir vi lite där, vad är det som händer egentligen?
Mm-hmm.
Och då möts vi av en väktare som kommer och också blivit larmad på det överfallslarmet. Och så säger han till aspiranten och min kollega att nej, men det är ingenting. Det är ingenting där inne.
Mm-hmm.
Och då tänker vi så här, nej, då har han kollat liksom att det är ingenting där inne, säger han. Och det tolkar vi som att, ja. Men, och då började det liksom bli gapas och skrik från den här spårvagnsavtappen. Och tänker vi, okej, han säger att det är ingenting där inne. Det är ett jäkla liv här borta. Vi måste gå bort och kolla vad som händer på hållplatsen. Och det är inte första gången som jag i alla fall har tänkt tanken att någon kanske har sett att det sker en misshandel. Och så tänker de att om jag trycker på larmet så kommer polisen direkt och så kan jag ringa och förklara eller så.
Just det.
Den tanken han slår mig, det kanske är här på hållplatsen det händer någonting. Så vi går dit. Då är det ett par, en man och en kvinna, som är riktigt rötiga, påverkade, stökiga, bråkar lite sinsemellan och även med allmänheten runt omkring. Både liksom alkohol och narkotika påverkade. Så att vi får säkra upp dem här, så får vi ta med dem till bussen så att det liksom lugnar ner sig lite. Återrapporterar till ledningscentralen att vi har 2 stycken omhändertagna. Vi lastar dem och så ser vi vad vi har. Men ni kan stänga ner den här insatstalgruppen vi hade då, för att väktaren säger att det är ingenting på objektet som vi larmades på. Och det här som det börjar, här gör jag eller vi, eller här sker det första misstaget i alla fall. Vi kopplar ner våran sån här speciella radiotalgrupp som vi, eller kanal för att, ja, som vi pratar på.
Ni har alltså öppnat upp en speciell kanal där alla kan höra vad som händer just på det här larmet, så att säga. Är det så?
Precis. Som är fredad enbart för den här specifika händelsen. Och då säger vi att vi behöver inte den längre. Vi kan gå tillbaka på ordinarie samband. Erfarenhetsmässigt, där är misstag nummer 1. Och vi hade en sån här polisbuss som har en transportcell. Jag vet inte vad man officiellt kallar det, men som en liten inglasad plexiglasbur.
Okay.
Där man kan transportera frihetsberövade så att de sitter liksom instängda själva. Där placerar vi då den här brötiga, ganska ändå rejäla mannen. Han får sätta sig där och han är lite stökig, lite påverkad. Men han sätter sig där, stänger in honom och så hans då motpart, flickvän, någonting, kvinnan. Hon får sätta sig på omhändertagande. Den vanliga då, längst in, längst bak i bussen.
Ja.
Där får hon sätta sig. Och så tänker vi att ja, men vi kan ha dem här tills vi får hjälp. Eller så i värsta fall så kan vi transportera in bägge två själva.
Mm.
De andra var ju lediga och satt på utsättning. Men vi hade inte hunnit uppdatera kollegorna om ärendet. Och då kommer väktaren fram igen till aspiranten och säger att jag vill titta igen och det är ingen där inne. Och då säger min kollega, aspirantinstruktören då, vänta här, är det ingenting där inne som du sa förut? Eller finns det ingen människa där inne?
Mm.
Nej, det finns ingen människa där inne. Ja, okej, så någon har tryckt på överfallslarmet och det finns ingen människa där inne där de har tryckt. Nej, men så är det, säger väktaren då. Ja, okej. Då vänder han sig till mig och säger, kan du stanna här med de omhändertagna så går vi och kollar.
Just. Så,
absolut.
För någon borde ju kunna ta emot er och säga, nej men jag tryckte fel, det är ingenting så att säga, det blev fel. Alltså man kan konstatera det på plats, personen, för någon har ju bevisligen fysiskt tryckt på en knapp då.
Precis, och då ville min kollega ta med sig aspiranten och bara få klarhet i vad är det som har utlöst det här larmet.
Mm, mm.
Och där skiljs vi åt. Okay. Och där är det här misstaget då med radiosambandet. Att jag har ju redan stängt ner insatstaggruppen.
Ja.
Och gått tillbaka till det vi kallar för ordinarie samband.
Mm.
Så på min radiostation kan jag ju prata med kollegorna på turlaget. Som sitter borta vid på polisstationen på Sampen.
Mm.
Men aspiranten och min patrullkollega, de har inte gjort det. De ligger kvar på det tidigare sambandet.
Okay.
Så jag har ingen radiokontakt med dem och det visste jag inte där och då.
Ja, just det.
Och sen börjar de här två omhändertagna personerna tjafsa lite. Kvinnan sitter och hånar mannen. Så här, du kommer torska och du kommer åka in på en lobb. Och, fan vad kass du är, du har torskat och sådär. Och då säger jag bara till henne. Då står jag, kan jag förklara, jag står ju vid skjutdörren. Så jag står i öppningen av polisbussen. Att du behöver inte hålla på och vara på honom. Eller du kan bara vara tyst. Du behöver inte liksom häckla honom. Du är också omhändertagen för lobb. Du kommer också få åka med till polishuset.
Mm.
Och då börjar hon säga, nej det kommer jag inte, jag ska inte åka någonstans. Och så gör hon en ansats till att resa sig upp och börja kliva ur bussen. Och då säger jag, du sätt dig ner, du är omhändertagen, du ska ingenstans.
Mm.
Och då tar jag min radio, så ropar jag på våran, jag tror det var en kollega som vickade som gruppchef som jobbade det passet. Så ropar jag på honom att, om en uppdaterade kort, bara, jag är ensam, kan du skicka någon eller kan någon av er komma hit? Börja rulla hitåt i alla fall.
Mm.
Så jag fick en liten så här vibb att nu börjar hon stöka.
Mm.
Och jag fick inget svar av mina radiobilskollegor. Eftersom att vi inte hade samma samband. Och då svarade han bara, men jag är klar med utsättningen. Så jag sätter mig i bussen och så kommer jag ut.
Mm.
Ja men kanon, då blir vi två stycken. Det blir jättebra. Och hon fortsätter liksom att trigga upp sig själv lite, den här kvinnan. Blir mer och mer förbannad. Och, så jag får ju kliva in då i bussen och så fysiskt så sätta henne ner i stolen igen. Så nu får du sitta här.
Just det.
Och då blir ju hennes kompis kille, vad det nu var, skogstokig. Liksom att du rör inte henne. Rör du henne så dör du.
Okej.
Okay. Och han sitter ju i den här transportburen.
Men han är väl inlåst?
Och då börjar han... Ja, men precis. Ja. Han sitter där och börjar banka och bussen börjar liksom gunga lite. Han blir svinförbannad. Och då ropar jag igen på radion till han som var gruppchef i passet att ja, men du får komma nu. Du får komma nu. Det är läge att liksom blåsa hit.
Mm.
Och då hör jag liksom när han svarar att han springer i garaget. Ja, men jag springer till bussen nu. Jag är på väg.
Mm.
Och det var det sista jag kunde säga på radion. För sen när jag vände mig om och tittar mot den här transportcellen, de är, om du tänker dig, så att man sitter om en rakt framför varandra. Så där jag står så har jag den här buren nätt till vänster bakom mig.
Mm.
Så det är som att solstolarna är precis bakom varandra.
Mm.
Och när jag vände mig om och tittar på honom så är han helt svart i blicken, för det är plexiglas då.
Ja.
Och sen rör du henne igen så kommer du dö. Jag kommer döda dig, jag kommer döda din familj. Och då känner jag i bakhuvudet hur jag får en smäll. Den här kvinnan har ju börjat lappa till mig. Och börjar slå mig och slå mig. Och han brötar som fan i buren och börjar dunka i den och ha sig. Så jag vänder mig om och försöker få kontroll på den här kvinnan.
Mm.
Och då hör jag ett brak. Hur det bara smäller till bakom mig. I den här transportcellen sitter det en evakueringslucka ifall man skulle vara med om en trafikolycka och så behöver plocka ut en omhändertagen person där i.
Okej.
Den sparkar han sönder. Eller den han trycker sig ut genom den med överkroppen.
Åh fan. Men vad är, då och, kommer han ut på taket eller på sidan eller vad kommer han ut då?
In i
bussen?
Den är på sidan, så på insidan av bussen.
Aha.
Det här ska inte gå, eller det här går inte, det har vi ju testat i efterhand. Om den här transportluckan, den ska stängas på ett speciellt sätt och den ska smällas igen. Och gör man inte det så går den inte i lås ordentligt och den hade inte gått i lås ordentligt och det...
Aha.
Det var väl misstag nummer ett egentligen, att vi stack ut på det larmet utan att kontrollera det som man ska göra.
Mm.
I alla fall, tillbaka där då. Jag står och försöker att hålla fast den här kvinnan samtidigt som han nu då hänger ut med överkroppen och sitter kvar eller ligger kvar med fötterna. Han är så pass stor så han kommer in, han kan inte klättra ut helt.
Okay.
Men han börjar ju dunka på mig bakifrån och jag känner i skyddsvätten hur liksom jag får smällar, jag får inte ont så, men jag känner ju ändå att han slår ju mig liksom och håller på. Hon klöser mot armarna, river mig rätt rejält på handleden och liksom slår mig. Och när han brakar ut där så flyttas ju min fokus på honom och sen vad fan händer?
Mm.
Och då inser jag ju att min reträttväg, den är ju blockad. Han ligger ju i vägen. Så, för det är en stol bredvid den här omhändertagande ställen.
Oh.
Så att han ligger som ett H mellan transportcellen och den stolen. Så att min väg ut är blockad.
Okay.
Och nu slår de mig från varsitt håll. Och då börjar jag liksom känna att kommer jag inte ut härifrån nu så kommer de slå ihjäl mig.
Oh, fan.
Och han liksom ropar att jag ska döda dig, du kommer dö liksom. Då tar jag ju tag i min radio så skriker jag bara rätt ut underläge.
Mm.
Och fortfarande då, de närmsta kollegan och aspiranten som är 100 meter bort, de hör ju inte det. De vet ingenting, de vet inte att det här händer på grund av mitten med tandbandet. Och efter att jag skriker det, Så tappar jag, då får jag tunnelseende deluxe. Jag tappar all uppfattning om vad som sägs i radion, även fast jag har snäckan i. Jag hör inte ett ljud.
Okej.
Okay. Utan jag har fått återberättat för mig i efterhand vad som sägs och vad som händer. Utan jag är där och i min uppfattning då slåss för mitt liv mer eller mindre. Så jag slår mig fri från den här kvinnan. Försöker klättra över mannen och han låser fast mitt ben. Så jag fastnar med benet under honom.
Okej.
Okay. Och är halvvägs ut. Och då drar jag min batong. Och så tänker jag liksom att nu måste jag försöka bända mig loss. Eller så, här. Så jag håller den nu är jag gammal hockeyspelare. Men som man inte gör när man inte crosscheckar någon med en hockeyklubba. Så tvåhandsfattning på batongen liksom för att om man bända mig loss eller trycka mig bort.
Mm, mm.
Och det går liksom inte. Så då höjer jag armen för att liksom slå honom över där man är tränad då, över överarmen på honom där jag liksom kommer åt.
Mm.
Och då känner jag ett rejält ryck i mitt bälte och jag har en sån här utrustningsväst.
Mm.
Hur det liksom sugs till i den. Och så hör jag min kollega slå honom inte. Och så hur jag liksom bara rycks rätt ut ur bussen, bara bakåt.
Okay.
Som någon har fäst en bungee-lina i ryggen på mig, bara sliter ut mig.
Okay.
Och jag ramlar på rygg i snön och så ser jag hur samma kollega bara försvinner rätt in i innanmätet på bussen. Och kvinnan som har gapat och skrikit, det blir dödstyst. Och när jag tittar upp så ser jag hela turlaget stå där på torget. Och jag tror att vi var en 6-7 pers för att få kontroll på den här mannen. Få ut honom på snön, boja honom och sen lasta honom igen. Så han gav ju sig inte, även fast hela turlaget i stort sett var där och brottades med honom.
Oj. Han var hyfsat aggressiv, den killen.
Han var rätt förbannad, kan man säga.
Men hans aggression som först var ju riktad mot den här kvinnan, den riktades om helt och hållet mot dig, kan man säga.
De hittade en gemensam fiende, det kan man säga.
Mm. Men den här känslan som du beskriver, du är liksom inmejslad mellan den här mannen som har lyckats ta sig ur luckan. Hon sitter längst bak och du kommer ingen vart, och du berättar att du fick en känsla att kommer jag inte härifrån nu så slår de ihjäl mig. Hur skulle du, om du går tillbaks i minnet nu, är det en rejäl känsla av att du kommer bli ihjälslagen, så att säga?
Ja, men det är ju panikkänslor som börjar komma.
Mm, mm.
Och då blir det ju, ja, men lite så här reptilien, att om inte jag slår mig ut härifrån eller gör vad som krävs, så kommer jag på något sätt att dö här inne. Jag slogs ju ganska länge med bara min vänsterhand.
Okay.
Mm. För att högerhanden höll jag krampaktigt i mitt tjänstevapen. För jag fick även den tanken som en flash i huvudet, att får de tag i mitt vapen nu så skjuter de mig.
Just det. Mm.
Så pass aggressiva och hotfulla, framförallt han mannen då, upplevde jag situationen där och då.
Mm. När du blir utsliten ur bussen och hamnar i snön utanför där, i vilken liksom mental status är du då? Förstår du liksom att okej, nu kommer det hjälp, eller när du slits ut, förstår du vad som händer då?
Ja, jag hör ju min kollegas fantastiskt trygga stämma snett bakom mig när han tror ju att jag är på väg att sula till den här killen, ja, men typ i huvudet eller så, med batongen.
Mm.
Så han säger bara, nej, men slå honom inte i bussen, säger han. Och då jag registrerar ju direkt vems röst det är.
Mm.
Och då liksom känner jag ju sen de här rejäla tagen, hur kollegorna sliter ut mig och jag ramlar till, sen upp på fötterna ändå. Då är jag mer förbannad på att nu jävlar att vi buntar ihop den här jäveln.
Mm. Var det pappan, var det den här trygga rösten av pappa som kom och hjälpte henne när man var liten?
Nej, det var inte min gruppchef. Det var inte den personen,
nej, det var
inte jag fick förut.
Nej, okay,
nej, utan det var den här radiobilskollegan jag hade.
Ja, okej, okay, jag förstår.
Men han var lite, om den andra var, om gruppchefen var pappan, så var väl han lite storebror. För han, när vi nya kom så fick man lite åka med honom eller någon annan kollega som var väldigt erfaren och liksom, ja, men de tog oss nya lite under vingarna för att, ja, visa hur det funkade i City, om man inte hade varit i City innan. Jag gjorde inte aspiranten där, så att City var helt nytt för mig när jag kom till IGV.
Mm. Jag tänker, jag återgår till den här känslan som du upplevde då. Var den här känslan som du upplever i bussen, var den helt ny för dig? Var det en känsla, ja, det, du aldrig hade känt förut?
Ja, det skulle jag nog vilja påstå.
För du berättar ju också att du får någon form av tunnelseende, du tappar liksom hörseln, du hör inte trots att du har snäckan i och sådär. Vad har du tagit med dig från den här händelsen efteråt? För jag förstår att den sitter kvar starkt i minnet, just den känslan att man håller på att bli hjälpslagen. Men har du sa innan att om man vill så kan man lära sig någonting nytt som polis varje dag. Men kunde du ta med dig någonting från det här efteråt?
Ja, absolut. Radiosamband är ju livsviktigt. Att man faktiskt har kontakt med sina kollegor och helst de närmsta kollegorna.
Mm.
Det var ju en miss som jag eller vi som patrull gjorde. Och det hade ju gjort att jag fick hjälp mycket, mycket snabbare. Framförallt det. Och sen så, alltså, jag hade ju inte behövt kliva in heller. Alltså, hon var ju inte bojad, den här kvinnan. Hon var inte fastbänd, men var det värsta som hade kunnat hända. Jag hade kunnat slänga igen sidodörren och så får hon hoppa runt där inne då, eller öppna dörren och komma ut till mig, så får jag brotta ner henne i snön och så är han kvar inne i bussen. Det är klart man hade kunnat göra det annorlunda, men det är den här lite reptil- och polishjärnan också, att nu gör den här personen någonting jag inte ska göra, då ska jag ingripa. Och kanske lite det här också oerfarna beteendet som spelar in i att man väljer att gå på, jag ska hela tiden fram, jag ska sådär.
Just det. Ja, det är intressant, för du berättade ju då i början av historien att du var ju väldigt nybakad här, det var första vintern, januari därefter hade du blivit färdig. Men det är ju också väldigt svårt, och då tänker inte jag bara på polisiärt arbete, men när det händer någonting plötsligt, att stanna till, backa, göra en halvhalt i en eller två sekunder och sen agera. Utan det är ju väldigt enkelt, som du säger, att använda den så kallade reptilhjärnan och bara göra någonting, för att här måste det någonting göras, så att säga.
Ja, men precis. Det är också en sak jag har tagit med mig, hur viktig, det pratar man ju redan om på polisutbildningen, men hur viktig den, som du säger, sekunden är, att bara stanna upp och inte bara registrera utan faktiskt också behandla all information och alla känslor. Vad är det jag har? Mm. Vad är det som händer framför mig? Hur ska jag hantera detta?
Mm.
Och det försöker jag ju lära ut nu när jag själv är aspirantinstruktör till aspiranter jag har, hur viktigt det är och faktiskt göra det.
Mm. Sen är det ju, och det ska man veta som lyssnare som inte jobbar som polis och sådär, det är oerhört svårt att gripa eller omhänderta en person oavsett storlek, skulle jag vilja påstå, om man är själv, om personen är väldigt våldsam och aggressiv. Det är inte lätt alltså.
Nej, det är det inte. Och anledningen till att vi jobbar efter att alltid vara minst två i en patrull och så där, det är ju för att även mot våldsamma personer så ska ingripandet kunna ske så säkert som möjligt, framförallt för alla inblandade.
Mm.
Kan man vara två personer och lägga ner en stökig person på backen på ett säkert och bra sätt, men då blir ju ingen skadad mer än kanske att självkänslan och så där får sig en törn för den man ingriper mot. Men är man en mot en, förlora finns ju inte på kartan.
Mm.
Så är det ju. Då får man ju kanske, där och då kanske situationen kräver mer våld än vad den hade gjort om man var två eller tre eller fyra kollegor, som man måste vara ibland.
Mm. Jag kan också skönja en viss liksom frustrationskänsla kring att du har två kollegor väldigt nära dig egentligen, som du inte kan få kontakt med. De är ju väldigt nära men ändå väldigt långt borta, i och med att ni har brutit kommunikationslinjen där.
Ja, visst. Ja, de är ju, de kunde ju lika gärna ha varit i en annan stad. Så sett.
Mm.
Och det som de beskriver för mig, så som de upptagade, de är ju, på väg att lalla tillbaka. Det var ju ingenting inne på det här folkhuset som de konstaterade.
Nej.
Och då tänker de bara, vad fan är det som låter? Och så ser de bokstavligt talat hur polisbussen står och vibrerar.
Mm.
Och då tänker de, fan, är det någon som håller på och försöker frita de här omhändertagna nu? Eller vad är det som händer? Och då springer de ju dit och då hittar de ju mig gränsle över den här mannen mitt i bussen.
Mm. Det måste ha varit en jäkla syn för dem. Han ut ur luckan och hon in i bussen och du mitt emellan där.
Nej, det är synd att vi inte hade kroppskameror på den tiden, som man hade kunnat få se det ur ett annat perspektiv.
Ja, jag får faktiskt en liten minnesflash här från ett tidigare avsnitt med Stickan, som numera är en pensionerad polis. Men han var ju med i Högdalen när de sköt Leif Widegren i Högdalen då. Och bilen brinner, de har blivit beskjutna med automatvapen. Widegren har de slitit ut, men bilen brinner och radion ropar, men radion är i bilen. Han kan inte gå in i bilen och bilen brinner. Det är två helt olika situationer givetvis, men det visar ju också hur viktigt det är med kommunikationen, att ha dels radion tillgänglig men också ligga på rätt kanal, till exempel som du berättar nu.
Ja, men precis.
Ja, där blev du en erfarenhet rikare, kanske på ett lite läskigt sätt givetvis, men någonting som man ju som polis ändå har i bakhuvudet kanske, när man ja, redan på utbildningen när man kommer ut, att det alltid finns en risk för att utsättas för våld, att kanske hamna i en sån situation som du gjorde nu. Hade du tidigare tänkt tankar kring att jag kommer att kunna hamna i situationer där jag får stryk, där jag blir liksom påpucklad som du blev nu från två olika håll? Hade du tänkt de här tankarna innan?
Ja, absolut. Dels har jag varit med om våldsamma ingripanden tidigare när jag var aspirant i ett annat område i Göteborg. Så våld hade jag ju varit med om, absolut. Kanske inte på det sättet som ensam behöver ta emot allt våld, men det har jag absolut tänkt tanken. Och jag tycker det är så otroligt fascinerande med mental förberedelse och jobba på lång sikt med den. Så jag är en sån här riktig polisnörd, så att jag kan ju sitta och titta på kroppskamerafilmer på YouTube. Från Sverige, Norden, USA. USA är lite ett extremfall kanske. Mm. Man kan ändå titta på det, och inte bara titta på det, utan faktiskt bearbeta det. Hur hade jag velat agera i den här situationen? Mm. Hur hade jag tänkt mig lösa den här biten och så där? Och jag tror faktiskt att det ändå har gett mig en del. När man väl står där sen och ska göra någonting, eller när man står där med den här pistolbeväpnade personen framför sig, att man faktiskt kan agera.
För hur reagerar du då? Eller man kan säga, det märker man ju först när man utsätts för våld eller hamnar i en våldsam situation, hur man egentligen reagerar. En del blir ju väldigt, väldigt liksom tysta och kanske fokuserade. En del fortfarande kan liksom verkligen använda våld och samtidigt vara lugn och prata med en person och så vidare och så vidare. Hur reagerade du första gångerna där? Kändes det som utbildningen, eller hände någonting annat med dig liksom då? När man börjar liksom vara tvungen att använda våldsanvändning?
Jag skulle säga att tunnelseendet har jag känt igen, framförallt när jag var ny. Att man blir väldigt så att nu ligger allt fokus på det som händer här. På det här ingripandet. Men sen utbildningen i ryggen, framförallt utbildningen om att hur viktigt det är att bryta tunnelseendet tidigt, men faktiskt ta ett andetag och titta upp när personen är på backen, vad har jag runt omkring mig. Och det tycker jag är en erfarenhet som jag upplevde att man får väldigt tidigt när man jobbar i ett city-distrikt eller ett city-område, för att det är så otroligt mycket folk runt omkring hela tiden. Så att man måste vara väldigt om sig och kring sig. Och sådär.
Du menar att det är av vikt att se sig om?
Trots absolut.
Att man är fokuserad liksom kanske på att man har en riktpunkt som man jobbar med, men att man ändå måste vidga vyerna lite.
Ja, men precis.
Ja, tack Oliver. Det här var ju en oerhört intressant händelse i början av en polisiär karriär, som ju kan kanske både skrämma en om man är... Ja, det beror på hur man reagerar på saker och ting. Men var det någonting som... Vi har ju pratat om det tidigare i podden. Var det någonting som ni sen pratade om, alltså med någon form av debriefing eller samtal efteråt? Och i sådana fall, hjälpte det dig?
Ja, absolut. Den första och kanske mest spontana debriefingen som jag upplevde, det är ju den som sker i radiobilen. Och jag satte ju mig, borstade av mig, sen satte mig bakom ratten och med, jag kommer inte ihåg vem av dem det var, men med en omhändertagen i bilen då, igen. Och kollegan vände sig om och tittade på mig och så skrattade han till och sa, vad fan hände där? Och jag blev också liksom full i skratt och bara, du... Det gick så jävla fort, så jag vet inte. Det small till och sen så... Ja, sen såg du vad som hände liksom. Det var ju första steget. Och sen när vi kommer in till... Än en gång, väldigt kort sträcka att köra. När vi kommer in till den stora arresten då, på det stora polishuset i Göteborg, så möter ju mina två gruppchefer upp nere i garaget. Och de kommer liksom så här, hur är det med dig? Hur mår du? Har du skadat dig? Liksom, ja, jag har något rivsår, jag är lite i tinningen där jag fick en smäll. Liksom. Men det är bra med mig, jag tror inte att jag är skadad. Och så liksom direkt då så spricker den ena av dem då, han som jag berättade om tidigare, upp i ett leende och sa, du ser lite mörbultad ut, och så skrattar han och slår mig på axeln. Liksom. Och så där och då så var det bra med det. Och så gick vi igenom händelsen och så blev man så här, men hur fan, det ska inte gå. Ni kan inte ha låst den här luckan ordentligt. Mm. Och så går vi igenom det och vi låser luckan ordentligt och han ställer sig liksom och tvingar sig med all sin kraft mot den och den går inte upp. Så då utredde vi ju det, att den var inte låst ordentligt.
Mm.
Och sen så upp i avrapporteringsrummet liksom, att ja, vad fan har vi nu då? Ja, vi har ju våld mot tjänsteman, vi har hot mot tjänsteman. De grips ju då, de omprövas ju från omhändertagande enligt LOB till grip av bägge två, ska jag säga.
Mm.
Och tönar ut det där, liksom roddar ut vem, skriver vad har vi? Och sen liksom så här, känner du att du kan, vill du fortsätta jobba eller hur mår du? Känner du att liksom så? Alltså, det är lugnt. Det här lär ju ta större delen av passet, bara sitta här och skriva. Så, ja, det känns lugnt. Jag säger till annars liksom. Vi hade ett så pass öppet och bra klimat på det turlaget så att det var inga konstigheter.
Nej.
Det var liksom inte, ja, men klarar du av att jobba eller är du en mes? Utan det var verkligen genuint. Hur mår du? Klarar du av att jobba eller vill du skriva av dig och liksom landa och gå hem, så är det inga konstigheter.
Ja, just det.
Det var liksom så, var det någon som föll ut på grund av sjukdom eller någonting, våra gruppchefer, de var aldrig sena på att täcka upp och hoppa in och sätta sig i radiobilen och köra på liksom. Det var aldrig några konstigheter på det sättet.
Nej.
Men så jag sa, vi avrapporterar och så ser vi hur mycket som är kvar och passar. Och så kör jag på. Jag kommer inte ihåg om vi hann ut och fortsätta jobba eller hur det var. Men i slutet av passet i alla fall så samlade gruppcheferna hela turlaget i utsättningsrummet runt bord. Och så innan alla går hem, så när vi blir avlösta, så sätter vi oss ner och så får Olivers fru berätta din upplevelse av vad som hände. Och sen går vi varvet runt så får alla berätta sin del.
Mm.
Vad ni kände, vad ni uppfattade, vad ni såg. Och det blir ju, då hamnar man ju där igen och liksom återberätta det. Det blev liksom lite darr på rösten och lite så här. Och sen att höra mina kollegors känslor när de berättar vad de känner i magen, i halsgropen, när de hör mig skrika underläge och sen blir det bara tyst.
Mm.
De ropar, jag som jag sa, jag hörde ju ingenting.
Mm.
Jag hörde ju ingenting. Jag har ju inte att han som kollegan jag ropade på som var på väg ut, han började dirigera om patruller att alla som inte har en prio 1 eller en frihetsberövad, ni åker till Järnfryt nu.
Okay. Liksom.
Och dirigera ut. Nej. Jag hörde sirener möjligtvis liksom någon gång under det där. Men nej. Och liksom hur kollegorna berättar känslan då, att de hör mig skrika underläge och så ropar de på mig. Hela tiden ropar och hör ingenting.
Nej.
De får inget svar.
Nej, det är ju frustrerande.
Ja, visst.
För jag tänker att den informationen som du får i örat men som inte når dig riktigt, att vi är på väg och att man dirigerar styrkor liksom, till Järntorget. Den kunde ju ha också skapat ett visst lugn hos dig och veta att om några sekunder så, om jag bara håller ut här nu så är de här snart. Liksom.
Ja, men precis. Så har det ju varit på andra ärenden som ett ärende som skedde för några månader sedan, där jag och en kollega var själva och det blev, till slut så var väl vi mot tre personer som var lite halvstökiga. Och då vet man hör hela tiden ändå att ja, men vi är på väg, vi har 5 minuter kvar, det är på väg folk från Uddevalla, det är på väg folk från Trollhättan. Bilarna kommer, bara liksom, håll koll på situationen så kommer vi. Och det är ju som du säger, det är en jättelugnande faktor att veta att det kommer folk.
Mm. Det är också en fördel, det är också en fördel med att jobba i ett citydistrikt som du beskriver i Göteborg då, att när man trycker på knappen och säger underläge så är det ju inte så långt bort till assistans.
Nej, och det är liksom, city ligger ju lite i mitten av Storgöteborg, så att du har ju stationer med kollegor runt omkring dig. Det finns ju folk på Hisingen bara på andra sidan älven. Det finns folk i syd en bit bort, det finns folk uppe i nordost, i Hjälbo, Angered, liksom folk kommer ju, hör man det. Det vet man ju själv, man släpper ju allt man kan och så åker man.
Mm.
Allt vad man kan när en kollega är i underläge.
Ja, det är ju någonting faktiskt fantastiskt att veta att det, då kastar folk sina rapportblock och pennor och vad det nu håller på med och kommer för att stötta upp.
Så är det.
Om du skulle beskriva, jag menar du, det här var ju tidigt i din karriär, nu har du varit ute i 4 år, men skillnaden på dig som polis nu när du kom ut ny och kanske i det ärendet och framåt liksom, hur mycket har du utvecklats liksom i yrket, kanske avseende att vara lugn och så vidare, det är lite det vi har pratat om. Skulle du säga att det finns en känsla av att rutinen har kommit mer och mer under de här åren, och vilken var den skillnaden på dig som ny och nu?
Ja, men det tycker jag absolut. Jag känner väl att jag är lugnare i grunden, och sen behöver man växla upp, så är det inga konstigheter, då smäller det till och så växlar man upp. Men att jag har blivit duktigare på den tempoväxlingen lite, att man är lite mer lugn och sansad och tar lite mer avstånd, försöker vara lite mer analyserande och läsa av situationer innan när det finns möjlighet att göra det då, givetvis. Men absolut att jag känner att jag kanske, om man tar den här sekunden eller 2 sekunderna i mycket större utsträckning än vad jag gjorde i det läget eller i början.
Och då är det ju just utbildningen plus de praktiska jobben och ingripanden som du gör hela tiden som gör att du kan skapa det här liksom, den här arbetslivserfarenheten som polis.
Ja.
Ja, det här var ett jätteintressant ärende, Oliver. Inte roligt såklart att vara med om, men ja, som du sa, man kan lära sig någonting nytt varje dag. Och även av de tunga ärendena och det som är jobbigt så lär man sig någonting även där.
Ja, men absolut. Det gav ju jättemycket sen i efterhand. Och det ligger ju till handlingarna nu. Liksom det är flera år sedan och det domar har delats ut och skadestånd har betalats ut. Och, ja, det ligger ju i backspegeln, men det är ju en erfarenhet. Så är det ju.
Mm. Ja, tiden går fort, den här spännande ären att lyssna på. Du nämnde ju här att du lite som mental förberedelse kan kolla på såna här kroppskameror från andra poliser i Norden och USA och sådär. Men när det kommer till att kolla på andra polisgrejer då, som polisfilmer, hur ser det ut då för dig?
Ja, som jag sa där, jag är ju tyvärr en riktig polisnörd och torsk där. Så att det händer ju att man kollar. Jag är tyvärr på den nördiga nivån att jag löser ju inte de här halvbra kriminalerna, svenska, norska, danska, framförallt svenska. Det blir för mycket fel och då blir det liksom, då förstör jag det för mig själv och säkert för min omgivning också. Det är ju tjänstefel att vara Göteborgspolis och inte säga att man kollar på Johan Falk.
Det är så.
Ja, men jag tycker ändå det är en annan nivå för att vara svensk. Jag tycker ändå de har ett klockrent underhållningsvärde. Det tycker jag. Det är bra filmer. Sen kollar jag och frun på en amerikansk serie som heter Chicago PD som följer någon halv, från mig i alla fall, obskyr utredning /span/ingripande grupp. Men det är också underhållande och där vet man inte riktigt. USA i allmänhet och Chicago i synnerhet verkar ju vara lite vilda västern, så att det kan mycket väl vara felaktigheter, men man märker inte av det på samma sätt, och den tycker jag är svinbra.
Chicago PD, vad går den då? Är den på någon av de här streamingkanalerna eller?
Ja, den är på Viaplay. Jag tror att den har gått på vanlig tv. Jag kollar inte på vanlig tv som så, utan den streamar ju bara, men det finns. Det började med en serie om brandmän som hette Chicago Fire, och sen växte de på med Chicago PD. Sen växte universumet med Chicago Med. Så nu är de uppe i 3 serier och ibland så går de in i varandra avsnitten och sådär. De är svinbra allihop.
Ja, kul. Bra tips. Jag tycker jag känner igen det. Jag har inte sett det, men jag tycker jag känner igen det här Chicago PD.
Ja, men det är sevärt.
Oliver, varmt tack. Vi ska prata vidare i ett avsnitt på Patreon. Och det var ju faktiskt så att du jobbade den tragiska händelsen när Andreas blev skjuten i Biskopsgården, en kollega. Så jobbade du det passet, stämmer det?
Ja, men det stämmer. Jag jobbade i ett kvällspass egentligen som gick över i ett helt nattpass och en del av ett morgonpass eller dagpass också.
Mm. Så jag tänkte vi skulle prata lite om det, och för dig som vill lyssna så patreon.com/snutsnack. Men till det säger jag tack så jättemycket, Oliver, att du var med i ett avsnitt av Snutsnack.
Tack, det var jättetrevligt.
Tack, dagens avsnitt av Snutsnack är slut. Jag tackar dig för att du lyssnar. Patreon-avsnittet med Oliver om skjutningen av Andreas, kollegan, finns på patreon.com/snutsnack. Väldigt intressant skulle jag vilja påstå. Vi är tillbaka nästa vecka. Jag hoppas vi hörs då. Ha det bra fram till dess. Hej!
Alla sjunger på svenska. Mix Megapol.